prata om hur det kan gå på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Förra veckan så avslöjade jag i podden att Inika vill ha hönor och jag har köpt ett hönshus åt henne till hennes 40-årsdag. Och att jag var lite orolig över att jag var bara liksom rädd vad det här leder till. Och en av den här liksom största orosmomenten var att snart så kommer vi att ha hönorna inne. Alltså att hon är på något sätt, hon är så stor djurvän att hon tänker att de här hönorna inte kan de ju vara där ute där det är mörkt och kallt och sådär. Och dagen efter som den här podden hade kommit ut så meddelade Janika, hon har alltså inte lyssnat på det här avsnittet, men så då meddelade hon Ted, vi ska ha hönorna inne. Hon har nu beställt en...
Bara nu en snabb fråga. Har ni fått hönorna ännu?
Nej.
För hon hade väl födelsedag nu?
Ja.
Men det är huset som finns på plats, men inga hönor än.
Huset finns på plats och vi är i hönskön som tydligen finns. och hon ska köpa en meters hamsterbur som vi ska ha i tvättrummet. Hon har gått omkring och mätt i tvättrummet. Och så är hon väldigt orolig över hur högljudd torktumlaren är och om de här små kycklingarna kommer att störas av det där ljudet. Men hon sa, då hänger vi bara kläderna i vardagsrummet.
Men nu blir man ju orolig här. Eller, men du säger ju det här nu som så här glatt och lite lustigt. Men det låter ju som ett irrationellt beteende nu från Janika. Som jag ju bryr mig om. Jag har ju känt henne länge. Hur mår hon?
Vi ska ha 4 hönor. Det betyder att man måste få 8 kycklingar, minst. För att man kan inte könsbestämma små kycklingar. Så det kan hända att man får 7 tuppar och en höna.
Kan man inte könsbestämma kycklingar?
Nej.
På något sätt alls?
Nej.
Med modern teknik?
Nej, det finns inte något så här hönssnoppmikroskop som man kan använda för att se om de är tuppar eller hönor.
Men kan man inte redan vid befruktningskedet som,
nej,
som på något
inte
sätt påverka?
Nej,
det här är ju en världsomspännande stor industri.
Ja.
Och man vill ju ha hönor och inte så mycket tuppar.
Nej.
Och de måste ju kunna utveckla någon metod så att de ska få mera hönor än tuppar.
Ja,
det kan inte vara 50-50.
Det är det. Och det är liksom Guds lilla kinderägg. Och att man ser det först när de liksom efter kanske någon så här 28 veckor eller någonting. Så det betyder då alltså att man måste ta liksom dubbelt mer än vad man egentligen ska ha för att försäkra sig om att man liksom har störst sannolikhet att få det man vill ha. Sen måste man ju göra sig av med resten då.
Ja, och det måste man göra själv då. Det är ingen som kommer att hämta dem.
Det är ju det här som jag är rädd nu. För att jag tror ju inte att Janika kommer att vilja göra sig av med resten. Om hon har då tagit hand om de här topparna, tvättar dem i rumpan, vilket man måste göra så de inte får förstoppning, så tror jag ju nog att det blir väldigt svårt för henne att
men
göra sig
alltså,
av med
det
dem.
Är ju nog något body snatchers grej nu, eller något sorts, det finns ju olika svampar som kan påverka hjärnan och så här och ändra beteende och så här. För den Janika jag känner så är ju väldigt så här renlig och vill ju att det ska vara rent. Och prydligt. Och det här med att ha hönor i badrummet och torka dem i rumpan. Det är ju en annan människa det. Det är någon sorts, eller en parasitsvamp som pratar.
Nej, men då jag tror att det har nog alltid funnits det här hönsbehovet hos henne. Och det är just när det är vårt tvättrum, våra hönor och hennes händer som tvättar dem i rumpan. Så då är det liksom clean. Alltså då är det fine. Men att lite så där, jag menar jag har varit på pizzaresan och jag har varit på många sån här hobbyresor i mitt liv, cowboyresan och så där. Men att nu är jag fastsurrad längst fram på hönståget och det får hårt för det. Tju tju. Tuff 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 tuff. Och jag vet inte vad slutdestinationen är utan att det är bara liksom vi får bara hönshastighet, full fart.
Men du är väl ändå toppen där hemma? Du måste ju kunna säga nej till höns i badrummet.
Nej, det tror jag inte. För att det på något sätt också, när det var liksom den här gåvan, att när det var liksom jag som gav henne hönshuset, så då är det också så där att, men Ted, det var ju du som gav mig den här gåvan. Att vill du inte att jag ska ut, liksom på något sätt maxa den här gåvan du gav mig när jag fyllde 40?
Ja, fast du gav ju just ett hönshus och de ska ha ett eget hus och inte bara i ert hus.
Ja, men ser du Kai, då hönor är så att före de har fjädrar så måste de bo i sådana där skitdyra marsvinsburar i tvättrum. Och de måste ha så här som små, alltså det ser nästan ut som en hängmatta, som en kvadratisk hängmatta som är varm, som en liten solpanel ska de ha. Och då ska de kunna få upp på den eller under den. Och där ska de vara i 12 veckor ungefär. Alltså 3 månader. 3 månader. Och i tvättrummet. Och då är liksom vårt tvättrum, det är inte lätt med det. För att det är liksom, det är ganska så där svårt att komma in dit. För att där är liksom tvätthögar. Och det är liksom svårt att hitta det man ska ha. Och det är liksom... Det är hela tiden så rullar de här maskinerna och det tar aldrig slut, den här tvätten. Och att det nu kacklar där, alltså att det nu också springer hönor som skiter på våra liksom rena kläder. Så det blir nog utmanande 3 månader, tror jag.
Ja, jag försöker liksom hålla mig så här öppensinnad och lugn här. Jag minns ju, jag var ju med Mexiko på någon författarresidens och där hade ju folk med sig höns på bussen till exempel.
Ja.
Och inte var det någon som tyckte att det var konstigt. Nej. Att det kacklade och att det var låg fjädrar på sätena och så här.
Ja.
Att vi är ju kanske nog lite på ett fånigt sätt då rädda för att ha naturen och liksom andra djur utom då våra katter och hundar inomhus och nära och så här. Men
jag tänker att jag måste börja på något sätt att kanske det blir liksom min grej att jag alltid liksom ger bort hönor. För jag utgår ju från att vi kommer att ha mer och mer. Och jag är ju ändå så där att jag jobbar i Helsingfors, jag jobbar i Vasa. Ibland jobbar jag liksom i Norden och träffar så här andra som sysslar med barnprogram och så där. Om jag skulle vara den som har höns med på tåget och på flygplanet och så där, och när jag är liksom på bokmässor och sådär, så kan jag bara säga, ja, skulle du vilja ha en topp? Och så hör man liksom i väskan. Och så att jag liksom, eller att jag på något sätt bara står, när jag liksom står vid trippla, så skakar jag lite sådär ur byxorna. Och så släpper jag lös några kycklingar där då. Alltså det finns ju den här scenen när man är i fängelse och så håller man på och gräver en gång åt sig, och så är liksom problemet att, men vart ska man sätta sanden så att liksom fångvaktarna inte ser att man liksom, att det blir en sån här sandhög, och då måste man gå då och så släpper man sand då ur sina ärmar. Att jag skulle göra det fast med kycklingar.
Nå, vi vet inte vart det här slutar. Jag följer gärna med, och jag vet inte om vi borde ha någon sorts så här vignett till själva hönssagan här, som det var med pizzaresan och så här, eller tror du att...
Nej, jag vet inte riktigt. Jag tror vi är inte riktigt där ännu. Men kanske, eventuellt. Det beror på. Och jag skojar ju då i förra podden att det kommer att börja höras kackel i Ted och Kai-podden. Alltså att det kommer att höras i bakgrunden. Men det är ju... Alltså det är ju, kan ju mycket väl hända att det blir så. Alltså att när jag pratar så hör vi... Och hönorna kacklar bakom mig.
Och topparna som gal. Det är ju det också. För ni, inte kommer hon att nacka dem in.
Jag måste starta någon så här liksom porm och cockfight. Alltså att jag börjar ta liksom betalt. Och så får liksom topparna slåss då. Bara för att, så att jag får liksom slut på dem. Boen, porm och bot, påsar, bottning. Som talas dit så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai.
Vi har varit ganska mycket på landet nu. Det här på Nikos föräldrars landet. Och det är så här vår i luften och man vill gärna vara ute, och det finns mycket att göra där ute. Man ska liksom få bryggan i och det här, man ska städa upp lite efter vintern och ordna och hålla på Och jag älskar ju det här. Och just nu när du pratar om hönor på landet också, så blir jag ju nog, får en sån här känsla i mig att det är ju där ändå som jag är uppväxt. Och det där är ju kanske min miljö nog. Ja, inte det där, ju i stan.
Nej, där, men det där, alltså, jag förstår också det. Alltså att ha hönor på landet. Inte tvättrummet.
Inte tvättrummet. Men nu, annars så minns jag ju alltså när vi var barn. Och det här, så var jag en gång hemma hos en som hade hönor. Och så var det en höna som var sjuk. Alltså hon låg och mådde dåligt i ett hörn. Och de andra hönorna gick omkring som om inget skulle ha hänt. Inte brydde de ju sig om sina vänner inte.
Nej.
Och så helt bara på typ en halv minut så fattades beslutet att den där hönan skulle avlivas. Och jag var ju bara där, jag som en vän och en åskådare. Så inte hade jag någon insyn eller någonting att säga till om det här. Jag utgick väl från att ja, men det är väl så man gör då när hönor blir sjuka. Och så hommades det fram en huggkubbe och en yxa, och hönan hamnade dit, och så högg min vän hovo av hönan, som då gjorde detta som man ju sen har läst om i litteratur och hört om i otaliga filmer och så här, att som en liknelse, alltså hönan utan huvud springer ju iväg, och det gjorde den här hönan.
Mm.
Alltså hon hade legat sjuk och nästan orörlig, men så fort hennes huvud var avhugget så rusade hon iväg över gräsmattan och det sprutade blod. Och det här blev ju ett sånt här core memory.
Alltså det var din kompis som skulle halshugga hönan. Alltså det var,
ja, han gjorde det, ja.
Att det var barnet som skulle göra det.
Ja, alltså där var inga vuxna när det här hände. Vi var bara barn.
Så det var barn som tog beslutet också att den där hönan skulle vara så sjuk att den skulle dödas?
Ja och på, alltså väldigt snabbt fattades beslutet. Men jag bara, alltså det är ju sånt här som ni också möjligtvis får som nya utmaningar.
Ja, men vet jag, alltså det blir ju på lod där då.
Ja, men ni måste ju ha någon sån här exekutionsplats eller någonting. Alltså alltså det, där
det blir väl sovrum med det då säkert. Eller köksbord kanske.
Ja, om man vill showa till det så här. Göra det lustigt på något sätt. Så kan ni ju göra så också. Men det var nu landet som jag saknade. Och det som jag saknar mest, hockar jag. För det som vi gjorde på landet var att vi elda. Har du elda nå?
Jo. Men det förlorar nog snabbt sin charm liksom, när man hade möjlighet att kunna göra det när man vill. Alltså vi har både spis inomhus och sen har vi också...
Alltså utomhus, elda skräp.
Ja, men jag började, för att det var ju förra gången som Janika fyllde år, så köpte jag ju en brunnsring åt henne att elda i. Och då blev det sådär att, varför köpte jag inte något sånt?
Det är ju, alltså ju äldre vi har blivit, jag och Nico, så när vi ska köpa presenter till varandra, så då blir det ju såna här små symboliska saker.
Mm.
Såna som du ryms i en liten ask eller i ett kuvert.
Ja.
Men ni kommer med såna här maximalistiska betongringar och hönshus och sånt här.
Ja.
Vad intressant. Men alltså att elda utomhus, alltså att samla ris och skräp och kottar och sånt, och refsa först och hålla på. Och sen avslutar det hela med att elda upp det, och så är det borta. Och så är det en mysig stund, och så luktar man så satans rök efteråt.
Mm.
Och jag älskar det där. Alltså det där var ju barndomen det. Att liksom elda och lukta rök. Bränn fön och liksom elda ris på våren.
Mm.
Det är någonting med det här när det som man har som ett problem. Vad ska vi göra med all det här skräpet? Det vill vi tända på i. Och så är det som vilda västern, och man får göra det. Mm. Och sen så är det som så här festligt, och sen är det borta. Sen är problemet löst.
Ja, det är egentligen intressant alltså, med tanke på dagens teknik, att man inte har liksom uppfunnit ett skåp som ska ha den där funktionen. Alltså för att oftast så är det ju sådär att när man städar och man håller på och fixar och sådär, att det finns det där ena skåpet dit du sätter. Ja, men jag vet inte vart jag ska sätta de här ljusstumparna och en liksom den här konstiga grejen till någon cykel som inte vi har någon mer. Och någon så här verktyg som fanns till någonting som inte heller finns mer, men man kan inte slänga det som man sätter i det där skåpet. Men att om det där skåpet då skulle ha som en incinerate-knapp, att man skulle bara kunna trycka på det och så skulle det blinka till och så skulle det lukta påsk och så skulle det vara tomt, det där skåpet.
Så du tänker att bredvid kylskåpet och bredvid frysboxen och ugnen och spisen så har man ett sån här, alltså ett krematorium i varje kök.
Ja, i princip. jag tycker det ska vara jättepraktiskt, alltså för paff och liksom alltså vardagligt skräp, bara man trycker bara på knappen, det blinkar till och så är det bara aska.
Det finns ju en överhängande risk, alltså just med barn i hushållet, de leker med det här och det, det är ju liksom livsfarligt. Alltså.
Nej, men man ska ha knappen på 1,80 höjd, så då är det ju inte något problem.
Jag försöker som se fördelen med att, alltså att ha det här istället för roskis eller den öppna spisen.
Man jag ser många fördelar. Om man till exempel har 4 toppar för mycket så skulle det där vara jättebra att ha. Det var en så konstig helg den här helgen. Nästan sådär som att det var nära att jag skulle ha gått i hemmakrematoriet om det skulle ha funnit ett sånt själv. För att det var så nära att jag skulle ha gjort någonting så pinsamt så att jag inte tror att jag skulle ha överlevt det. Ian blev sjuk. Han var flunsig. Och han har haft nu några gånger att han får liksom jättesådär ansträngd andning när han blir sjuk. Och det här var nu liksom tredje gången. Att man märker sådär att det är sådär att heter det någon så här hjälpmuskulatur eller någonting. Alltså att han får inte tillräckligt med luft när han andas. Och vi har medicin åt honom för det här så att han ska som andas i en mask och så brukar det bli bättre. Men nu blev det inte bättre den här gången. Så vi var till jouren han måste få mera medicin. Och allt blev bra och nu mår han mycket bättre och det var liksom inget farligt. Men att det var ändå en sån här situation att vi måste, det blev så här att dagen gick åt till det där. Men vi inledde då med att fara. Vi bokade privat en tid för att vi tänkte att, liksom, att nej, men nu har vi gett honom medicin och det har inte hjälpt. Så då for vi privat en läkare och det var då en läkare som pratade med en accent och var väldigt bra. Och det orsaken varför jag nämner att läkaren pratade med en accent kommer att ha vikt sen snart. Den här privata läkaren sa då direkt att ni måste vara till tjuren för att han behöver liksom spira, alltså han behöver en sån här maskin som man kan andas in medicin med som den här privata läkaren inte hade. Så då betalade vi 100 euro åt den privata läkaren för att fara någon annanstans och så gjorde vi det.
Inte skaffar man ju barn för att det ska vara ekonomiskt lönsamt.
Nej. Men sen när vi kom då till tjuren och så satt vi där och väntade. Så mitt i allt så kom den där samma läkaren dit. och vi tittade på varandra och fann sådär att okej. Det var lite konstigt. Alltså sådär att vi var ganska snabba. Alltså att vi hoppade i bilen, körde till tjuren och så var vi där. Och så kom den andra läkaren och vi tyckte att varför sa inte den här läkaren att jag är bara här en kort stund och sen ska jag till tjuren. Det var så här konstigt, men så tänkte jag, ja, men kanske det är så där, alltså för vissa läkare jobbar ju på flera ställen och de är kanske liksom privatläkare där och så jobbar de på jouren och så där. Det är ju inte ovanligt.
No, men nog att han liksom rör sig tillsammans med er, alltså att ni var de enda patienterna som fanns.
Nej, det var ju, alltså där vid jouren fanns det ju flera förstås, alltså vi satt ju där och väntade. Och sen då så ville den här läkaren då, alltså vi kom till ett rum och så började läkaren fråga då att vad heter er son? Och så skrattade vi och var så där Ian, alltså och läkaren sa ja Ian och vad är problemet? Och så alltså det är ju det här med andningen att vi har ju det är ju det här.
Det var läkarens bror det här.
Nej, men för sen började vi så där då att ja, men okej, kanske det här är någon sån här grej då att de är liksom, man har två anställningar och man måste liksom bocka av så där och det blir ju bara konstigare och konstigare och vi bara tittar på varandra så där att men varför ska vi inte liksom säga någonting? Och så gick skulle läkaren då fara ut och prata med en sjuksköterska och så tittade vi på varandra och så sa Janika att men tänk om det inte är samma person. Och jag var sådär, men klart det är samma person. Det är samma utseende, alltså exakt samma utseende, exakt samma accent. Det kan inte vara en annan person. Och så kom den här läkaren in igen och så gick vi igenom och sådär, alltså gick igenom allt på ett sätt som att den här personen har inte träffat oss tidigare. Och sen så sa den, när den här läkaren pratade med Ian, så använde hon sitt namn. Och så insåg vi att det var ett annat namn än vad läkaren, den här privata läkaren, hade. Men jag var, jag var fortfarande så där. Ja, men det där kan vara alltså för att när man bokar hos en privatläkare så det kan vara, det kan liksom stå ett namn, och det där kanske var, hon kanske använde sitt smeknamn när hon pratade med vår tvååring och sådär. Men att det blev ett så här, alltså ett så här stort mindfuck, att varför acknowledgear inte den här läkaren nu? Och sen när vi kom hem så googlade jag, och det är alltså två olika läkare som ser exakt likadana ut, som pratar med exakt samma accent, men med olika. Och nu pratar...
Men är de systrar?
Ja, men det måste, alltså, det måste ju vara något sånt. Alltså, det måste ju vara typ tvillingar eller någonting. Men det var ett sånt mindfuck. Och vad tur att jag inte sa, alltså att, för att jag var så nära på att säga, men du har ju just träffat oss. Jag var stressad och var sådär att du har ju just, du tog 100 euro för att skicka oss hit, och så är du här då och låtsas som att du inte känner igen oss. Vi som betalade dig 100 euro just för att du sa bara att vi skulle komma hit.
Men det finns ju nog en sån här, alltså Kalle Anka förstås, förklaring till det här, och det är ju då att hon liksom tog 100 euro av er. Och sen så får hon då vidare till sitt andra jobb och blev lika chockad som ni av att stöta på er där. Och sen så täcktes hon inte då liksom erkänna att hon skulle ta 100 euro till av er.
Mm.
Eller alltså att det blev en så här, att hon, ja, det blev pinsamt helt enkelt. Så hon måste hitta på det här att hon inte hade mött er tidigare, och som låtsas som att, som om det regnade egentligen.
Nej, men allt det där börjar vi ju fundera på. Men tänk situationen om jag skulle ha sagt att, men att vi träffar ju dig just, och hon ska vara sådär att nej, att ni har inte träffat mig alls, och jag skulle vara sådär, men du jobbar ju på den här privata läkarstationen, och hon skulle säga nej, det gör jag inte, jag jobbar här, och så skulle jag skulle ha insisterat på det, nej, men jag vet ju att det är du har liksom, du har samma accent och det ser ju ut på samma sätt. Det skulle ha varit fruktansvärt om jag skulle ha gjort det.
Det är ju, jag kommer att tänka på David Lynch förstås. Det här är ju just sånt här, att verkligheten upplöses, och att vad som är dröm och vad som är verklighet och vem som är vem.
Mm.
Det är ju sånt som han arbetar med mycket i sina filmer.
Ja.
Har du sett The Lost Highway, när den här riktigt skrämmande mannen kommer fram på en fest till Bill Pullman och det här säger att vi har träffats förr? Och så säger Bill Pullman, var då har vi träffats? Det tror jag inte. Och säger, jo, vi träffades hemma hos dig. Jaha, säger Bill Pullman. Och så säger den här riktigt creepiga mannen, och apropå det så är jag hemma hos dig just nu. Och sen så ber han Bill Pullman ringa hem till sig. Och så svarar den här mannen. Och så håller det på så här. Men, ja. Alltså, det är så obehagligt. Men det är ju någonting sånt som ni var med om här.
Ja.
Alltså, från en David Lynch-film.
Ja, men sen när liksom hela det här... Det har varit så mycket diskussioner om hönor. Och hur många. Och silkeshönor eller brahamahönor. Och var vi ska ha dem och hur många. Och så att man känns helt konstigt. Och sen det här då, Ian får något problem med andningen och jag är sådär att är det någon sån här hönsallergi på gång? Och sen får man till läkaren och så är det samma läkare på två ställen. Det var väldigt konstigt.
Om ni skulle ha elda där ute som vi gjorde nu, så skulle det ju kunna vara att ni skulle ha eldat någon svamp och andats den här röken. Och hamna på någon sån här märklig tripp också.
Ja, ju faktiskt, alltså de här inspelningarna av Halm säsong 2 har ju pågått hela veckan. Och där är ju fullt med konstiga kemikalier och grejer i den där Halm. Och säkert allt möjligt mögel också. Så jag har ju andats in det där hela veckan. Så inte skulle det vara helt otippat.
Det kliar ju, det är svårt. Men vi är väl ganska nära slutet av podden. Eller,
ja, några minuter till.
Ja, okej. Okay. Ja, jag ska försöka klara det då. Men.
Hur är det fatt, gamle vän?
Det är nog bra, det är nog bra. Ja, det här, jag ska inte ska man ju säga sånt där, så jag ska försöka att inte säga det. Det är ju lite pinsamt att stå och prata om sånt, men Men samtidigt så, varför gör man det då? Om inte man får säga, jag sprang alltså 29 kilometer idag. Sådär. Nu kliar inte mer.
Gjorde du det faktiskt? Alltså, för jag tror jag sa inte på Instagram.
Jag tänkte att nu ska jag inte sätta det på Instagram. Jag fick ju hård kritik för att jag gjorde det senast. Men då var det 26 kilometer. Nu hade jag ännu som lagt till några kilometer här.
Ja, men du satte inte på Instagram då, utan du berättade i podden istället.
Ja, jag hade inte tänkt göra det, men det bara ramlar ur mig nu. Och vi får, men det är ju intressant nog med sånt där, att man vill berätta om det. Och att det som känns nästan fysiskt omöjligt att inte posta det på Instagram.
Men det har väl att göra med att det är på något sätt så otroligt meningslöst ändå att man gör det, och att man sätter så mycket av sin tid på det, så att det känns som att kanske man får någon mening i att ens få någon sorts beröm eller sådär, att andra diskuterar det, så kanske man hittar någon substans i det. För att egentligen är det bara att jag sprang långt själv.
Ja.
Ett oläng. Men Sveiten run.
Någon sorts känsla i en också att man har gjort någonting som är lite så här fantastiskt. För att liksom, det är ju inte så att jag, alltså jag har ju sprungit nog, men ofta så här kring, vet du, alltså mellan 5 och 15 kilometer. Det är väldigt sällan jag har sprungit.
Men
så här
det är nog så, liksom, det finns ju få saker som är lika tråkigt som att diskutera sånt här. För att det är ju bara så här att det du säger är, jag sprang kortare sträckor först, och så sprang jag lite längre och lite längre, och nu springer jag ganska långt. Och det är ju på något sätt att ja, det är ju så, för att du har liksom övat upp det. Men att om du skulle säga att Ted, idag så sprang jag sprang upp på toppen av en palm.
Yes, men du måste väl hålla med om att det är intressant ändå att jag upplever att det här lusten och behovet att berätta om det är som fysisk, att det som är svårt att inte göra det. Och det måste ju betyda att det är någonting med mänskligt beteende eller någonting evolutionärt, att om man gör någonting fysiskt så att säga imponerande, så vill man berätta det för flocken. Är det för att man vill som göra kvinnorna upphetsade så att vi ska få barn tillsammans, eller vad är det? Ja, de ser att jag orkar springa.
Jag tror det har väl kanske inte bara med springande att göra, men att om man anstränger sig för någonting och så gör man det, alltså att en accomplishment vill du dela med dig av. Det är väl kanske det handlar om, och i ditt fall då så handlar det om att du har sprungit långt.
Ja, men det måste ju ha ett syfte eftersom det här behovet är så starkt att det är nästan omöjligt att inte klia det.
Nej, men då är det väl just det. Alltså att på något sätt att orsaken varför skryt finns är för att det på något sätt leder till konkurrens och tävlan om just vem man ska para sig med. Är det därför det heter Paralympics?
Det är kontroversiellt känt det där på något sätt. Men roligt.
Ja, men grattis. Det är ju jättelångt att springa.
Ja.
Men jag kan tyvärr inte riktigt dela din entusiasm i det. Utan det var det jag försökte säga. Att om du skulle på riktigt överraska. Alltså att du sprang så hårt så att det liksom kom blixtar från dina fötter. Alltså att om det skulle faktiskt vara något nytt, så då skulle det vara spännande och intressant.
Jag sa till Nico att he som att jag sprang till Kokkola. För att fortfarande är det min referens.
Ja.
Där, 30 kilometer.
Mm.
Men inte förstod han ju det. Så.
Nej.
Eller han blev inte imponerad av tanken på att jag hade sprungit till Kokkola.
Hur gick det för dina bröstvårtor då? De brukar ju typ ramla
av. De var tejpade. De mår bra. Ja. Men tack för omtanken.
Ingen orsak. Jag tänker bara att det är väl så egoistiskt på något sätt också. Att på något sätt att jag liksom, om du ska ha uppfunnit ett krematorieskåp, så att det faktiskt är liksom någonting, alltså den tid du har satt på att springa upp till 29 kilometer, så skulle du istället ha satt på att rita ritningar och forska om kemiskt, hur man bränner saker och sådär. Och att det faktiskt skulle leda till en produkt som alla skulle behöva i sitt kök. Så då skulle det vara mycket mer intressant, tänker jag.
De har ju i USA, har de sådana här avfallskvarnar.
Ja.
Och det har ju inte liksom nått Europa.
Nej.
Eller åtminstone inte Skandinavien. Men
för de är för små.
Ett liknande syfte.
Man ska inte liksom få en hel topp in i dem. Utan att det här skåpet är ju liksom sådär att, det faktiskt, att man faktiskt kan lägga dit stora grejer.
Alltså det skulle ju öppna upp för en helt ny genre av mord inom den nordiska kriminallitteraturen. Också.
Ja, men inte så stort så att du kan sätta en hel kropp dit, tänker jag.
Jo, men det är lika stort som ett kylskåp måste det ju vara. så att man kan sätta dit alltså allt skräp, alltså inte bara som små saker. Nu måste man ju om man har en så här en trasig dammsugare som måste
kunna. Nej, men jag tänker det skulle kunna vara så där avlångt, smalt. Alltså så där att det skulle vara som höjden som ett kylskåp men bredden som en tredjedel av ett kylskåp. Alltså att du kan som sätta in 4 toppar på en rad lätt. men att du skulle inte kunna sätta liksom en hel kropp dit, men liksom skidor och liksom såna grejer kan du sätta.
Kommer den nu inte över det här? Vet du vad? Jag tror att ni har blivit lurade i den där hönskön. Dels så tror jag hönskön är bluff, men sen också det här att man inte kan veta om det är en topp eller höna innan de når puberteten. Det, som sagt, det är ju en så stor industri att det där måste de ha löst.
Att det ska på något sätt vara så där Big Chicken som på något sätt jobbar bakom kulisserna, som är bara så att vi säger att vi inte vet, så det måste köpa dubbelt.
Så borde man väl också kunna på något vis mata liksom hönorna med något foder och några hormoner så att de får liksom flickägg och så här.
Kanske man ska kunna ge Instagram åt dem allihopa, så ser man att vem som börjar posta hur många kilometer de har sprungit, och då kan man på något sätt se vem som är topp och vem som är höna.